det som är vetbart och det som är värt att veta. Alltså det vetbara, det kan ofta vara det triviala. Och jag har en känsla av att det du talar om, Magnus, där, om inom psykologin, det är väldigt mycket det här att det är vetbart. Mm. Men det är kanske inte så, det är kanske inte värt att veta. Däremot, det finns en massa saker som inte är omedelbart, som inte är evident vetbara, men som är värda att veta. Och man måste på något sätt alltid sträva efter det här, det som är värt att veta. Jag tycker det är något så oerhört viktigt i skolan, hela utvecklingen av en människas kunskap på detta, att hon ska få en känsla för vad som är värt att veta.
Jag tänkte också att det här med, jag har ibland lyft fram, så som jag tolkar Freud, att Freud uppfattar människan som gåtfull. Att hon är gåtfull. Men gåtfull betyder inte att hon inte är möjlig att försöka att förstå. Men det är ett försök att förstå henne. Och det är inte samma sak som att hon är fullt förklaringsbar eller fullständigt vetbar eller möjlig att fullt ut veta allt om. Och det tror jag, liksom, att få upp det här känslan för hur intressant och meningsfullt det är att ge sig in i ett reflektionsarbete som inte kommer fram till definitiva svar. Mm. Det finns liksom något sublimt i det. Och där tror jag att Breton är väldigt bra. Jag tror också att de stora poeterna ger inte svar, men man har en känsla. Om man läser till exempel Mannen utan väg av Erik Lindegren, så får man en känsla att han fångar något fantastiskt viktigt i människans villkor 1942. Alltså det finns någonting där. Och exakt vad det är, eller exakt att skriva ner det i två formler eller i två punkter, det är inte det det handlar om. Det finns en annan kunskap om människans villkor som måste få en plats i skolan, i samhället och i kliniken. För psykologer, psykiatriker och för vanliga allmänläkare, eller vanliga allmänläkare, kroppsläkare och för lärare. Och att man kan liksom lämna ett möte mellan en auktoritet och en känsla av att det är någonting man är på spåren.
Hej och välkommen till andra säsongens första avsnitt av podcasten Rektorn. Vi är något försenade med att släppa första avsnittet, men nu räknar vi med att det ska komma ut här på löpande band framöver. I vårt första avsnitt träffar vi Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson, två män som troligtvis innehar Sveriges längsta CV. Sven-Erik är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Det finns nog inget ämne som Sven-Erik inte har koll på när det kommer till filosofi, samhällsvetenskaperna och humaniora. Han har följt skolans utveckling under många år och har även tyckt och tänkt i ämnet. Sven-Erik har skrivit ett stort antal böcker och de flesta lärare har troligtvis stött på honom under sin utbildning. Per Magnus Johansson är docent i idé- och lärdomshistoria. Han är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut i grunden. Han är också utbildad psykoanalytiker i Paris. Tidigare var han ordförande i Psykologförbundets etikråd. Numera, bland mycket, mycket annat, så är han redaktör för tidskriften Arke, som 2018 utnämndes till årets kulturtidskrift. Utöver detta så är Sven-Erik då troligtvis Sveriges största auktoritet när det kommer till personen och ämnet Karl Marx. Och Per Magnus innehar samma titel fast gällande Sigmund Freud. Tillsammans har de skrivit boken En spricka i språket, där de frågar sig själva vilken plats Marx och Freud har i dagens samhällsdebatt. I avsnittet kommer vi att prata om skola, om skolledarskap och framförallt då utifrån begreppen allians, auktoritet, forskning och vetenskap. Och såklart Marx och Freud. Det känns helt fantastiskt att vara här.
Ja, ja.
Jag börjar här och sen så kör vi. Ja. Ni har ju tillsammans skrivit boken
en spricka i språket. Där ni ställer den retoriska frågan om Marx och Freud har något att komma med i dagens samhällsdebatt och tänkande. Och det menar ni ju såklart att de har. Och jag skulle vilja läsa en liten bit av boken som en start. Vad har då Karl Marx och Sigmund Freud att säga oss idag? Är inte deras tid förbi? Vi kommer att hävda att det är tvärtom. Det är nu de behövs. De kan fungera som motgift i de iskalla kalkylernas och den överhettade hatpolitikens era. De kräver eftertanke, medan ekonomiska kalkyler kan göras upp av datorer på bråkdelar av en sekund och vreden koka upp lika snabbt som en reptil hugger. Komplexa resonemang är inte mode år 2018, men människan är själv en ytterst sammansatt varelse och samhället genomkorsat av svåröverskådliga tillfälligheter. Vad menar ni här? Varför behövs Freud och Marx? Sven-Erik?
Ja, det är just det här att kunna få tid att reflektera. Jag tycker att det är något som saknas väldigt mycket. Alltså just det här som tilltron till det mänskliga omdömet. En gammal filosof som betytt mycket för mig och även, jag vet, för Per Magnus, det är Kant. Som talar om att människans förmåga det är att bilda sig omdömen. Saker. Omdömen är ju alltid produkter av reflektion, av tänkande. Alltså man iakttar saker men så reflekterar man och så. Det som nu är så påtagligt är det att man försöker koka ner allting till något mätbart. Och det tycker jag är förfärligt, alltså den här tanken med skolans värld till exempel, vården, hela samhället är fullt av detta. Alltså det är underbart att det finns en massa saker som man kan mäta, alltså hela naturvetenskapen, hela teknologin vilar på detta. Men det är så mycket som har med mänskliga angelägenhet att göra som inte kan göra det. Och där är ju en sån som Marx och en sån som Freud oerhört viktiga där. De kom in alltså. Det är rätt viktigt att deras teorier inte är så enkla. De har förenklats oerhört mycket och det är ju det vi strävar mot, att korrigera den där vanliga bilden där de sammanfattas på 5 eller 10 rader. Att det går inte, för att de är väldigt mångfacetterade och så. Men de har ju, Marx är ju först och främst en väldigt kritiker av det kapitalistiska samhället. Naturligtvis sådan det hade utvecklats i hans tid. Men det är det att vi lever i en tid när så liksom Marx känns så aktuell. Det var ju när han levde, det var ju verkligen så att man hade en rätt ohämmad kapitalism. Några av dem som han kämpade mot var de så kallade Manchester-liberalerna. Och de motsvarar väldigt väl egentligen vår tids så kallade nyliberaler. Det är så påfallande, och Marx kritik av detta. Det här, där han hela tiden ser samhället som något ytterst dynamiskt, föränderligt. Där vägen egentligen inte, det är när man ser de djupa, inte är given, inte någon rak sträcka som den ofta framställs annars, utan full av konflikter. Och ändå samtidigt bestämd av naturligtvis tidens vetande och tidens teknik och vad människor överhuvudtaget kan göra med sitt samhälle.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vad tänker du på, Magnus?
Ja, så det finns, om man tar psykoterapins och psykologins och psykiatrins historia och tittar på den, så har det ju alltid funnits en förhoppning att snarare ge exakta och snabba svar på komplicerade frågor. Och om man tittar på det historiskt så kan man ju konstatera att vissa teorier kommer, har stor aktualitet, en begränsad tid, och så försvinner de och så kommer det en ny teori, och så därefter kommer det ytterligare en ny teori och den försvinner och ersätts med en annan. Och många av de teorierna är präglade av någon form av dels ytlighet och dels en förhoppning på att ge svar på frågor som kräver mycket mer reflektionsarbete, som kräver mycket mer förmågan att ställa vitala frågor om människans villkor snarare än att ge svar. Och där är det ju, precis som Sven-Erik sa angående Marx, på det sättet att Freuds mest konstruktiva sida är den sidan där han inte ger definitiva svar, där osäkerheten finns kvar, där ledtrådar finns snarare än svar, och där det finns någon respekt för att så som det ser ut idag vet vi inte varför en människa förändras, vi vet inte exakt hur det går till. Kausalitet, varför, är inte alltid det mest relevanta i förhållande till att förstå människan. Vare sig det gäller i hennes samhälleliga situation eller om det gäller i den psykoterapeutiska situationen. Sen är det ju också så att Freud har missbrukats, förenklats, och de mest dogmatiska sidorna har för några varit de mest tilltalande. Och det blir Freud lika ytlig som många andra psykologiska teorier blir, i den mån man tar fasta på det.
Varför har de här frågorna trängts undan? Varför har vi dem? Alltså, varför är det snabba svar? Varför är det inte långa reflektioner?
Det är en föreställning om att samhället egentligen är enkelt på ett sätt. Att människan är ganska enkel. Hon är mätbar helt enkelt. Och samhället är på något sätt mätbart i grunden. Det finns oändligt mycket både i människan och samhället som kan mätas. Men det finns så mycket annat som inte kan mätas.
Ja, det tror jag. Och så tror jag också att alltså det finns också inom psykologin i alla fall ekonomiska skäl till det.
Mm. Alltså, det gör det naturligtvis med ekonomiämnet. Det är ju ekonomi. Alltså,
det räcker med, alltså anledningen till den höga prioritering av det man kallar inom behandling korttidspsykoterapi eller korttidsterapi, det är ju inte ett resultat av vetenskaplig noggrannhet, omsorg om människan, en önskan att verkligen förstå en annan person och försöka förändra någonting, utan det är ju mer dikterat av rationella principer som att det är för många människor som söker hjälp, ekonomin räcker inte, man satsar inte tillräckligt mycket på det som skulle ha krävts för att göra det på ett annat sätt. Så det finns också helt andra skäl som inte redovisas när man argumenterar för att, som man säger, det är evidens på det ena och det andra. Och där tror jag att det finns en text av Freud som jag ofta har återvänt till i undervisningssammanhang och som jag själv har läst nästan, för att använda uttrycket, oändligt antal gånger. Det finns en text som heter Den ändliga oändliga analysen, skriven 1937. Och där säger Freud att de här resultaten som vi uppnår, de är bräckliga. Vi kan inte garantera någon form av absolut förändring, och pekar väl, kan man säga, på ett sätt på dels behovet av att göra om och vara i permanent försök att förändra någonting, och dels också en aspekt av att kunna försona sig med den människa man är och den människan har blivit och den bakgrund man har och de föräldrar man har. Mm. Och den typ av resonemang tror jag har väldigt lite attraktionsvärde för politiker, ekonomer och andra personer som vill tänka sig att man ska ha en effektiv syn på samhället, en effektiv syn på vård. Det tror jag.
Ja, nej men så är det absolut. Alltså det finns inte många som krafter från makthavande håll som stödjer in till de här komplexa resonemangen. Så det är väl typiskt i sig för oss att vi går ju gärna till texter av både Freud och Marx som inte är de mest lästa, de mest uppmärksammade. Ofta är det där man finner det intressantaste. Men Marx är det ju så att det mesta han skrev, det slutförde han aldrig. Och,
just det. Men Freud kunde konsten att sätta punkt,
ja.
Skrev ni i boken.
Ja, han kan det, men samtidigt så förändrar han detta med Marx. Det var ju det att han hela tiden som inte bara lade till material, utan hela fokus försköts ibland. Och ett av de mest fascinerande arbetena skrevs alldeles oformligt egentligen till det yttre. Kallas för grundriss eller grunddragen, som var ett slags förarbete till kapitalet. Men han tar upp mycket mer än han hinner med i det han hinner göra med kapitalet. Och där finns så många oerhört intressanta passager och tankar som har bestämt rätt mycket av min egen bild av Marx egentligen. Mm. Detta hans syn till exempel på arbetet och så, som är med å ena sidan det här som ska säga trälbundna arbetet där man inte är fri utan hela tiden är, alltså det kan vara hårt kroppsarbete, men det kan också vara ett jäktigt arbete i vården eller skolan eller någonting annat där man inte är fri. Allting är liksom bestämt på förhand vad jag ska göra. Och motsatsen är det fria arbetet. Men Marx säger någonting som jag brukar citera, som jag tycker så mycket om, det här att verkligt fritt arbete som att komponera, det är på samma gång det mest förbannade allvar, den mest intensiva ansträngning. Jag tycker att det är verkligen någonting som man kan ta fasta på, just den tankegången, just när man drömmer om ett arbete, att vi är i en fas nu som liknar lite grann egentligen den som Marx upplevde, den här in i automation. Vad gör vi av detta egentligen? Och vanligt är ju då ofta bara att tänka arbetslöshet och tristess. Men Marx föreställning är alltså att det finns ett fritt arbete. Marx tar upp det här med automation, för man kommer ihåg att det var saker som började automatiseras redan på hans tid. Mm. Så han har dragit upp riktlinjer för detta, och då är liksom tanken på det där, det verkligt fria arbetet.
Mm.
Och då har han alltså komponerat, det är väl kanske musik han tänker på, men det är också komponera, sätta ihop, organisera sitt arbete. Mm. Det blir ju, nu är vi väl alla tre den lyckliga omständigheten att vi kan mycket egentligen sätta ihop vårt arbete, men när vi väl är inne i det så är det inte bara någon sorts lek eller så, utan då finns det en konsekvens i det. Alltså. Mm. Det är liksom det mänskliga verksamheten kräver ju hela tiden detta. Människan är en tänkande varelse. Det är något som man ofta bortser helt och hållet ifrån.
Mm. Mm.
Alltså sen tänker jag så här också, att det som skapar de här förenklade synsätten, det är att det finns en påtaglig diskrepans mellan de demokratiska ideal som vi har och verkligheten. Alltså det demokratiska idealet, att alla ska ha ett meningsfullt liv, alla ska ha ett meningsfullt arbete, alla ska tycka om att vara i skolan och vilja lära sig, saker och ting, tycker om att läsa, skriva, räkna, ta reda på hur världen ser ut i olika avseenden. Ingen människa ska behöva lida av psykisk ohälsa. Alltså, det är ett ideal och det är det man talar om. Men verkligheten ser inte ut på det sättet. Verkligheten ser annorlunda ut. Jag vet inte hur många gånger jag har hört. Alltså det finns också en fullt begriplig föreställning som jag har all respekt för. Och det är ju att man inom psykiatrin har man den absoluta idén att ingen människa ska suicidera, och man satsar stora resurser på att det inte ska bli så. Icke desto mindre så är det så att självmordsantalet är 1200, 1300, 1400 per år. Och det är någonting där man har ideal och förhoppningar som grusas av verkligheten. Och du som känner till skolan väl vet ju om att det man hoppas på utifrån ideologier och föreställningar om skolan och skolplanen, läroplanen, det blir inte så för alla elever, utan det blir väldigt skilt ifrån det. Och det tror jag, och samma sak som man ser kring människor som aldrig kommer in i arbetslivet. Jag såg idag, jag får sånt där skicka till mig på e-post utav en tidskrift, sån här psykologisk tidskrift som poängterar liksom, som de ofta gör, banaliteter som varje normal begåvad människa förstår, om man uppfattar att det finns en korrelation mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet. Vem i Jesu namn tänkte sig att det inte skulle finnas en korrelation mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa? Det skulle ju vara ett mycket revolutionerande forskningsbidrag om det inte spelar någon roll under 2019 att man inte har något arbete eller inte för vuxna människor. Det är klart att det är en enorm påfrestning.
Ja.
Och det finns många människor som är utanför de här rimliga demokratiska idealen, och det skapar ibland bizarra, förenklade teorier hur man ska lösa det problemet.
Mm. Och det är just bara demokratiskt, det vet jag inte, för att det är också ett krav att människan ska vara effektiv. Som kanske inte är så demokratiskt egentligen.
Mm. Ja.
Ja, det är för att det finns åtminstone ett demokratiskt ideal att man ska tolerera människor att vara väldigt olika. Men ja. Det är något som man har väldigt svårt att acceptera egentligen. Men skolan är ett väldigt typiskt fall. Det här barn är så oerhört olika.
Mm.
Det accepterar man inte riktigt, detta, att de faktiskt är det.
Mm.
Utan då, de som avviker, de proppar man fulla med sån här psykofarmaka och sånt där. Därför att de är för livliga eller för okoncentrerade eller någonting sådant. Men naturligtvis har människor alltid varit olika. Mm. Det är det fina i kråksången egentligen. Det är så, men man sätter upp ett ideal att alla ska vara väldigt lika. Att de i alla fall alla ska kunna åstadkomma precis detta och detta och detta. Att man skulle vara mycket friare på det området egentligen.
Jag tänker också, för det är ju ett makrosystem som jag ser det. Alltså när man ser skolan ur ett makrosystem så är det ju rätt så rigitt, om man säger så. Alltså det är rätt så lite saker. Vi har vår skolplikt till exempel. Du ska börja skolan i den här åldern och du kan lämna i den här åldern. Mm. Mellan de två åldrarna så äger vi dig ungefär.
Mm.
Och jag tänker att där är, utifrån hur skollag och förordningar så som läroplan är skrivet, va, så är det ju som du säger där, Per-Magnus, tänker jag att där alla barn ska lyckas på något sätt. Och det är liksom lag på att alla ska nå sin potential. Och på något vis så är det också, där är ju på något vis en normalfördelningskurva då som man försöker trolla bort på något mystiskt sätt.
Det är ju de där reformerna som kommer kring 1990 och det är bland annat kommunaliseringen. Mm. Då plötsligt så accepterar man ju inte att barn har underkänt. Va?
Nej.
Det
jag tänker det har ju satt läraren framförallt, tänker jag, och skolpersonal har ju satt i en jäkla kläm. Jag tror att det har varit bra på många sätt, för man har vaknat upp och man har förstått att vi kan inte bara säga att ja, men han är inte gjort för skolan eller hon passar inte in här. Va? Utan man har förstått att här måste någonting ändras. Det är vi som är den juridiskt starka. Det är barnet som är det juridiskt utsatta. Ja. Vi måste tillmötesgå dennes behov på något vis. Och samtidigt så är det också då en maktförskjutning i någon bemärkelse. Va?
Ja.
Där jag tänker mig att en lärare har blivit en tjänare mer än en lärare.
Ja.
Att det är deras uppgift att producera godkända betyg i princip. Och jag tänkte komma in i det lite senare, men att just den här maktförskjutningen, vad det har gjort både med relationen lärare och elev, vad det har gjort med den individuella läraren, vad det har gjort med eleven också, tänker jag.
Ja, ja.
När på något vis en 10-åring har börjat förstå att den här läraren ska tillmötesgå mig, mina behov. Annars så kan mina föräldrar anmäla honom eller henne till Skolinspektionen. Nu drar jag det lite långt här. Men att där är en... Vad ska man kalla det? Alltså jag tänker på någon form av... att man får oerhört mycket makt som barn.
Det är klart.
I någon bemärkelse.
Ja, ja.
Vad tänker ni när ni hör mig prata?
Det är klart. Alltså nu är det ju detta att ofta är det inte barnen som uppträder som de där makthavarna, utan det är föräldrarna.
Mm.
Föräldrarna har blivit väldigt krävande. Att just deras barn ska prestera... eller få ett yppersta betyg, va? Och att det inte blir, att det är lärarens skyldighet att se till att barnet gör det. Och se med barnet, ett barn är ju formbart och framförallt så format efter sina föräldrar, föräldrarnas önskemål och så. Va? Så att jag tycker på ett sätt har makten förskjutits dit väldigt mycket också. Nu har du en direkt erfarenhet av skolan, men det är ju klart, våra bägge gubbar, Marx och Freud, de gick ju i skolor som var så totalt annorlunda. Det var som kontinentala skolor av 1800-tals modell. Marx fall rätt tidigt 1800-tal, Freuds fall lite senare på 1800-talet, men i alla fall, det var så att säga den gamla Humboldtska skolan, Pestalozzi skola, och att den så annorlunda ut, för att framförallt så var det ju bara det att det var en mycket liten, en bråkdel av en årskurs som gick i en sådan skola, som gick i en lärdomsskola, och det gjorde ju både Marx och Freud, och lärde sig naturligtvis kolossalt mycket i den skolan. Inte minst av språk, och i synnerhet klassiska språk. Så Marx förblev ju en hejare på latin och klassisk grekiska och sånt där genom hela livet. Så den skolan var också väldigt auktoritär. Och där var man ju oerhört obarmhärtig med att utesluta, stänga ut. Och detta när Marx genomgick... det som var motsvarigheten till studentexamen när han var 17 år. Det var ju då rätt många som gick upp, och det var mer än hälften som inte klarade sig. Så det var en våldsam utstötning, utslagning där. Det gick om naturligtvis och försökte igen och sådär. Men vi får komma ihåg det, att den skolan är totalt otänkbar idag, därför att den var så inlämnad i det samhället, den typen av värld som det var.
Jag tänker också det du sa där tycker jag är alltså intressant, Tobias, att det är någonting med att när alla ska vara med på samma tåg och lyckas på ett samma sätt, när man har olika förutsättningar, det blir någonting där som blir väldigt konstigt. Alltså. Jag började att jobba som psykolog på en skola som heter Vidkärskolan här i Göteborg, och som hade upptagningsområde i hela Göteborg. De mesta kom från nordöstra Göteborg. Och där fanns ju elever som då hade gått i den vanliga skolan, och vi hade då en specialskola med upptagningsområde i hela Göteborg. Och det var ju människor, när man lärde känna dem, som man måste tänka om i förhållande till undervisning. Alltså man måste tänka om, man kan inte tänka på samma sätt som människor som har ett alldeles annorlunda och självklart förhållande till kunskap. Ta Freud, man skulle kunna säga det, uttrycka det otroligt banalt. Han älskade att lära sig saker och ting. Det var det roligaste han visste. Mm.
Ja, han höll på, Max också. Ja,
han höll på med en det ena, en det andra. Och ena dagen var det hjärnan, och nästa dag var det litteratur, och tredje dagen var det Goethe, och fjärde dagen var det översättning On Liberty av John Stuart Mill. Och så fortsatte, och så var det Ålas sexualliv, och så var det Leonardo da Vinci, och så var det Shakespeare, och så var det masspsykologi, och så var det kyrkan, och så det var militärapparaten, och så var det ledaren. Alltså det kom av sig själv, han behövde ingen stödundervisning, utan det var liksom ett naturligt förhållande till kunskapen, och han kallade det själv Wissentrieb, driften efter kunskap. Ja. Och det är ju också så än idag, att det finns ett fåtal unga människor som har en väldig nyfikenhet inför att lära sig mer. Men det är ju enorm skillnad när 3% går på universitetet och 46% ska gå på universitetet.
Jo, det är klart.
Så det är också en skillnad det, där. Liksom, hur, vilka som...
Men det, till problemen hör ju detta att hemförutsättningarna är just mer skilda idag än de var för 20-30 år sedan. Det är som hemmen, alltså det som man ju kan se, det är en oerhörd statistik som detta att vilket hem man kommer ifrån, inställningen till kunskap där, den är kolossalt avgörande för ett barn. Jag kan ju se bara det, jag har ju många barn och väldigt många barnbarn också, eller 3 barn och 10 barnbarn och ett antal barnbarns barn till och med. Men jag kan ju se detta, att de som kommer från hemmiljöer där det finns ett, alltså där föräldrarna hela tiden håller på att tala om saker som intresserar dem, så drar de med sig sina barn. Medan det finns ju hem där man överhuvudtaget inte talar om någonting sådant. Mm. Och de barnen som kommer därifrån har ju en kolossal nackdel. Det är liksom, det är inte självklart för dem hur man kan komma in i kunskapen. Det är inte självklart att det är något väldigt spännande att lära sig läsa och skriva och räkna. Det finns säkert massa andra saker som är mycket intressantare för dem, eller som de har lärt sig att se som intressantare. Alltså, de skillnader ser man redan i förskolan, alltså är väldigt, väldigt tydligt detta med barn där. Så att det gör ju också att skolan, jag tycker skolan ska ju verkligen se till att människor blir så kunskapsrika som möjligt, att skolans uppdrag blir oerhört hårt och starkt alltså, egentligen.
Men det fanns någonting, tycker jag, som du sa också där, som jag reagerade på som intressant. Alltså, vi har ju, alltså varje samhälle har ju, och varje familj har ju en utmaning som består i hur man ska förhålla sig till auktoriteter. Alltså, och det finns ju en påtaglig, som jag uppfattade, tendens att förväxla en sann auktoritet med en auktoritär personlighet. Det är ju inte samma sak. Alltså, har man inga auktoriteter, det är ju självklart, tror jag, både för Sven-Erik och mig, att Freud och Marx är ju auktoriteter på något sätt, i den betydelsen att de har tänkt väsentliga tankar, och det finns anledning att förbinda sig och reflektera över deras tankar. Och jag tror ibland idag att det här anti-auktoritära inställningen, och det blir också till sist en anti-auktoritetsinställning, där läraren som du beskrev med den här 10-årige pojken eller flickan som kände igen vilka strängar den skulle kunna spela på i förhållande till läraren, att det har inte konstruktiva effekter vad det gäller inlärning. Det är ju inte samma sak som att legitimera Stig Järrels sätt att vara lärare i Ingmar Bergmans film. Mm. Utan det är någonting annat, va? Jag vet ju om när jag började, som har en oerhörd befrielse för mig. Det finns liksom två stora moment av befrielse. Det ena var när jag kom till Paris och det andra var när jag kom till idé- och lärdomshistoria. Jag har ju från början en psykolog och psykoterapeututbildning. Och i Paris var det ganska självklart att det fanns liksom tänkare som man måste försöka lära sig någonting om, och de var komplexa om man själv var student, även om, som i mitt fall, jag hade en psykologexamen och en psykoterapeutexamen när jag kom dit. Och samma sak var det när jag träffade Sven-Erik och i det historiska institutionen, när vi läste på doktorandutbildningen Hegel och Wittgenstein och Kant och Marx, så förstod jag liksom att här är det jag som är elev, icke-kunnig, och jag möter någon auktoritet som har någonting väsentligt att förmedla, och som leddes då av Sven-Erik. Det var också en befrielse, och det finns, tror jag, för få sådana fungerande strukturer i vårt samhälle. Mm. Och det drabbar, tror jag, och jag tror att det var det du beskrev.
Mm. Mm. Ja, visst. Ja, det är alltså, tänker jag på min egen folkskola som ligger oändligt långt tillbaka i tiden. Jag gick i tredje klass, det var 1947-48. Och det var ju alltså en liten bondby, en märklig lantlig församling, lantliga barn. Men då var skolan och skolläraren på ett sätt i sitt område vilja auktoriteter. Och han lyckades ju alltså få det dithän att vår klass, eller våra klasser var det, var klasserna 3 och 4. Vi läste igenom hela den tjocka upplagan, ursprungsupplagan av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Mm. Jag tycker det, efter tycker jag det är rätt, ganska fantastiskt. Det var en hel del av de där barnen som läste oerhört stapplande, och det var så där, man tyckte att man, oj, vilken tid det tar det här att komma det här stycket. Men vi kom igenom hela boken alltså. Mm. På någon eller några timmar i veckan så var vi igenom hela boken. Och det tycker jag någonstans efteråt att det är ganska imponerande egentligen av den här läraren att lyckas med detta. Det var naturligtvis en väldig koncentration. Då skulle man läsa detta, och tanken var att lära sig mycket om Sveriges geografi. Vilket man ju också gör alltså. Gjorde det där, precis så var det. Självklara saker, Närke så ute och sånt där.
Mm.
Men så alltså, jag tror, men jag kommer ihåg den här kommunaliseringsreformen som ju trumfades igen, det var 89 och det var 90 den började gälla. Då påpekades ju detta, att detta kom att innebära att lärarens status, som man sa, kommer att försämras. Och Göran Persson, som var ministern som drev på det här, han sa, ja, men det, så är det, men detta är en nödvändig reform.
Mm.
Så han såg det alltså med öppna ögon, detta. Och det tror jag är väldigt farligt. Alltså det är just detta, det behövs hela tiden auktoritet. Och det är att man har fullt av auktoritet och sådär i, man måste tro på vissa människor sådär. Mm. Igår så fick jag ett konstigt telefonsamtal, och som uppenbarligen försökte lura mig att gå in på mina konton och sånt där. Magnus var till och med närvarande när detta skedde. Och då tyckte jag att det var väldigt konstigt. Och den här mannen sa att jag kan dina 4 sista siffror och så vidare. Och det kunde han alltså. Men då går man till banken.
Mm.
Och det var en ung bankman där som kunde säga det, att jag, man kan på hitta.se köpa de där 4 sista siffrorna, vilket jag tycker verkar fullständigt vanvettigt. Men det är ingen fara, det är inget som kan hända, alltså det är inget som händer med detta. Men jag menar, då är det, alltså detta, den situation som måste jag lita på en, jag tror knappt 30 år i bankman, att det är där kan han. Och det. Mm. Så jag, då sa jag okej. Okay. Min sista strimma av oro har försvunnit. Och likadant är det en massa olika skiften. Jag tror att man måste se det. Alltså. Människor är auktoriteter på väldigt olika sätt. Alltså. Mm. Det är med, sådär, jag har väldigt respekt för mänsklig kunskap också den praktiska kunskapen sådär, va? Det, man behöver alltså människor som kan speciella saker och jag tror att med den respekten för intellektuell kunskap den är ibland väldigt dålig, va? Jag tycker också ibland att också på kultursidan så finns det för lite av den respekten egentligen. Att det är klart att det ska inte vara så respektfullt, men man ska ha respekt för kunskapen. Mm. Men ofta alltså, med just den här boken som vi har skrivit, att den har som recenserats av rätt många som uppenbarligen har väldigt vaga föreställningar om det hela. Och ja, andra som kanske som har bättre föreställningar, men ändå att det finns något som är lite farligt som jag tycker man märker i Sverige ganska tydligt. Mm. Jag fick en tjock biografi av som jag skrivit om Marx översatt i engelska och där fick många recensioner där, men det var av det som man omedelbart märkte var väldigt framstående auktoriteter på området, va? Medan det är inte så i Sverige, självklart. Jag vill inte kverulera eller så, men att det har något med den här respekten för den personen kan det här, den personen kan det här, den personen kan det här. Och då är det också att jag tycker att i skolan ska barnen självklart ha respekt för läraren, att läraren ändå är någon som kan något. Och det är klart att måste läraren leva upp till detta också. Mm. Men just det här ömsesidigheten i utbytet av kunskap är väldigt viktigt. Att om det är någonting om Freud eller psykologi eller så frågar jag Magnus om detta. Hur förhåller det sig där? Om detta. Och i många, vi hade ju ständiga samtal om Marx och Freud hela tiden. Ja, skrev ihop våra avsnitt, men det var ju hela tiden någon som var auktoritet. Mm. Inte de allmänna naturligtvis inte, men de speciella områdena så fanns det en av oss som var auktoritet.
Jag tänker då liksom hur den medelvägen mejslas fram där. För samtidigt så tänker ni ju också att hela idén med Marx och Freud, det är att vi stannar upp, tänker efter. Mm. Alltså på något vis ett sunt och modest, kanske inte modest, ibland radikalt ifrågasättande, tänker jag. Ja. Och där finns också den här enda vägens politik som ni tar upp också i boken som Thatcher myntade, om jag inte har fel för mig, som jag läste då. Där ni tar upp i relation till Världsbanken, IMF, Riksbankernas tänkande att det är så här vi måste göra.
Ja,
och det jag vill hitta där är någon slags vad vill jag hitta? Någon form av motsättning här. Alltså, hur är man en auktoritet utan att vara dogmatisk till exempel? Hur kan man vara den som vet bäst utan att bedriva enda vägens politik? Jag söker någon form av distinktion.
Jag förstår absolut.
Det är precis. Jätteviktigt. Ja. Oerhört viktigt.
Jag förstår precis vad du menar och det är klart att det är en absolut avgörande fråga. Mm. Men man ska ta ett exempel som visar på ändå en samhällelig förändring. När jag var barn så var ju läkaren en person som var en auktoritet. Och mina föräldrar lyssnade på läkaren. Och det var liksom en tröst och en trygghet att ha en person som kunde någonting om kroppen. kroppen och som man kunde lita på och som man följde. Jag handlade idag ganska många allmänläkare och kroppsläkare. Och ett av de problem de har, det är ju att patienterna tror inte på vad de säger.
Mm. Mm.
De säger, som jag brukar tala när jag talar om det här i offentliga sammanhang, läkaren säger 2 tabletter på morgonen och 2 på kvällen. Och patienten tycker jag tar 8 mitt på dagen.
Mm.
Därför det passar bättre. Jag tycker det är bättre. Och alltså det är en form av nedmontering av på ett destruktivt sätt av en auktoritetsfunktion. Det betyder ju däremot inte att alla läkare idag vet om att involvera patienten. Att få patienten att reflektera över sin kropp, berätta om sin kropp, att bli delaktig i vården på det sätt som den har möjlighet att vara delaktig, att det är avgörande för att behandlingsresultatet blir så gott som möjligt. Psykoanalys är ju exakt det handlar om. Det finns ingen psykoanalytiker som kan utföra ett arbete utan att analysanden, det vill säga patienten, arbetar tillsammans med psykoanalytiken. Mm. Och det är en stor utmaning att hitta en konstruktiv situation där man kan dels vara en auktoritet och dels veta om att patienten på ett annat sätt också är auktoritet. Att man är auktoriteter på lite olika sätt och att hitta någonting komplementärt i den situationen. Men det kan inte leda till att en person som är 15 år korrigerar Sven-Erik Lidman med kunskaper på avseende på Karl Marx som Sven-Erik har sysslat med i 50-60 år.
Mm.
Det är inte rimligt. Då måste man säga nej. Det här är inget konstruktivt sätt att göra revolt på. Utan det får liksom finnas gränser kring vad som går och inte går. Och träffar man en läkare som har djup kompetens om ett speciellt organ så får man ställa frågor till honom eller henne som är relevanta. Men man kan inte själv gå därifrån när man stängt dörren och säga det var inte ett enda ord som var sant som den här läkaren sa.
Alltså
det är inte rimligt.
Nej.
Det är någonting väldigt värdefullt. Om man kan lita på en människa. Att lita på en människa och vila i att det går att lita på en människa. Det gör också att man bygger någonting både för sig själv och tillsammans med den människan. Och att i varje situation, och vi talade lite om det igår Sven-Erik, vara systematiskt ifrågasättande och misstänksam. Det gör också att människor blir helt ensamma. Alltså det är liksom en form av ensamhet. Att tillsammans diskutera, är detta rimligt, är detta inte rimligt? Vad tänker sig Kant när han talar om omdömets betydelse och att man försöker att tillsammans förstå det? Det är ju någonting som är en del av universitetets självklara kultur. Men om det leder till att man börjar tidigt, när man börjar i första, andra, tredje klass, har en uppsättning liksom avståndstagande, ifrågasättande, som jag tror också, som Sven-Erik sa, man har fått med sig hemifrån på ett eller annat sätt. Och där kärleken till kunskap, kärleken till läraren, kärleken till skolan, kärleken till att vilja lära sig mer om livet är inte närvarande, utan vad som är närvarande är någon form av aggressiv ensamhet, att man vet allt och kan allt. Fast ingenting tyder på att man vare sig vet eller kan allt, som dessutom ingen människa gör. Så att det finns där någonting som är, jag vet ju som jag refererade tidigare, vilken betydelse doktor Lindgren, som han hette, hade för mig, för min familj, för mina föräldrar, min syster. Det var någon som vi, hade vi några frågor, kunde vi vända oss till honom. Vi litade på honom.
Mm.
Och det var skönt. Det finns ingenting idag som tyder på att han lurade vare sig mina föräldrar, mig eller min syster. Det finns ingenting i det. Absolut ingenting. Det han har sagt och gjort för vår familj var bra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi pratar om auktoritet och jag tänker på om man tittar på en skolas förutsättningar, till exempel att skapa den här alliansen, ja, som det alliansen du pratar om. Där, va? Mm. Och jag tänker där med om man tittar då på en skola, vi zoomar ut lite i helikopterperspektiv och så har vi kanske då en, låt säga, vårdnadshavare och barn till de här vårdnadshavarna och som då är elever i skolan som är på något vis laddade med den här aggressiva ensamheten då. Mm. Och samtidigt så har vi förutsättningar där man pratar om skolinspektion, barn- och elevombudsmannen som granskar rätt så hårt en skola och hur man bedriver sin undervisning och om man tar hänsyn till barnen på rätt sätt och så vidare. Det jag vill komma till är att det finns en splittring här i varje person som arbetar i skolan borde vara splittrad på något sätt. Jag pratar, eller jag kan säga utifrån mitt eget perspektiv, jag känner mig splittrad ibland. Mm. Både i mitt arbete som lärare tidigare och i mitt arbete som rektor idag. Mm.
Du är rektor idag?
Jag är rektor idag, ja. Och där är alltså... Jag tänker bara som en sån här enkel sak, att undervisningen ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Enkelt, okej. Okay. Då öppnar vi den här boken och så läser vi vad vetenskapen säger. Och där skulle vi kunna sluta. Men sen finns det 500 andra böcker som vi kan öppna. Mm. Som tenderar att toucha den här enorma dynamiken som finns i skolan. Du kan ha sociologiska perspektiv, du kan ha psykologiska, du kan ha... vad kan man säga?
Historiska,
ja, historiska perspektiv. Du kan ha samhälleliga perspektiv. Mm. Du kan ha kognitiva perspektiv. Mm. Du kan ha biologiska perspektiv. Där finns så många områden inom vetenskapen som touchar och gränsar på vad skolan är och vad den utgörs av. Och det på något vis är att du måste välja en väg här för att kunna vara en auktoritet. Ja. För att kunna vara någon som kan säga att ja, men, så här gör vi, eller den här vägen har vi valt, och kunna argumentera för den. Och jag tänker att där är en enorm splittring som man måste kunna kanalisera i mötet med en elev som lärare, eller i mötet med en vårdnadshavare som lärare eller rektor. Mm. Och jag har tänkt att ofta så bara faller jag i den här splittringen istället av vad är detta för någonting? Jag kan inte säga att den här boken är mer värd än en annan bok.
Nej.
Är ni med bara att jag vill komma någonstans? Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska praktisera det här. Och samtidigt så är det då om man tar på Trump då liksom, som använder väldigt enkla sanningar eller osanningar.
Mm.
Något av det är det alltid, va?
Ja.
Men som samtidigt är oerhört stark, säker, ja. Enorm pondus liksom, och kan köra över vem. Sen så är det där ju liksom, tänker liksom antisociala aspekter i hans person, ja. På något vis. Men att där det kräver att vi skär av vissa delar av verkligheten för att kunna vara säkra på det vi säger.
Mm.
Har jag rätt? Har jag fel?
Jo, ja, men det är väl det att man måste ju, till exempel när man fattar ett beslut om någonting, så måste man liksom se det som tills vidare det enda rimliga. Och att ha auktoritet är ju då att andra tycker, ja okej, okay, nu gör vi så här, va?
Ja.
Sen kan det ju visa sig att det kanske var något annat, en nyans av detta som var bättre, va?
Ja.
Jag kan inte se någon annan väg egentligen. Att det måste finnas ett beslutsfattande.
Ja.
Men det tycker jag är alltid så. Även om man jobbar ensam så diskuterar man med sig själv. Jag nu som pensionär så jobbar jag ju verkligen ensam. Men där jag säger att jaha, väljer jag att skriva om detta? Väljer det perspektivet? Jag håller tills vidare att jag tycker det funkar. Och så ser jag efteråt, går då, jag har andra som läser texten och sådär och har synpunkter på det. Ibland kan man få ändra något grundläggande, annars inte. Va?
Mm.
Alltså hela tiden måste det vara, man måste ha en riktning. Va? Och jag tror detta är liksom känslan av splittring. Den har ju, som jag föreställer mig i din situation, har det att göra med att det finns så oerhört många auktoriteter som vill säga olika saker om skolan. Plötsligt är det någon snubbe som håller på med hjärnan som säger att hjärnforskningen säger. Och sen så är det någon som håller på med ditt och datt som säger att det kommer en väldig... alla de här rösterna är så svåra att få ihop till någonting.
Mm.
Men samtidigt så är det ju någon där, men du som rektor måste fatta beslut där. Och då måste tills vidare gälla dem.
Sen finns det väl en annan sak, tänker jag. Alltså att en del i en akademisk träning, det är ju att känna igen det man inte vet. Och säga att man är, det är rimligt att betrakta sig själv som auktoritet. Jag har skrivit psykoanalysens historia i Sverige. Och det är klart att om någon frågar mig om det, så tycker jag nog att jag kan svara något väsentligt om det. Men om någon frågar mig om hjärnforskning angående neuropsykiatriska störningar, så måste jag säga att det känner inte jag till. Jag kan inte det här tillräckligt, jag ska inte uttala mig om det. Men så kan jag säga att jag har sett den och den med den och den diagnosen, och jag uppfattat det och det. Och så smalar man av sitt område inom vilket man kan yttra sig. Därför att det finns andra, och det vet man ju om. När man har sysslat med någonting väldigt länge och allvarligt, så vet man ju om att det finns andra personer som sysslar med ett annat område på samma sätt som man själv har sysslat med, det vill säga under lång tid och med stort allvar. Och det känns, tycker jag, det lär man sig med ökad ålder och ökad erfarenhet, att det är inget svårt att säga det här vet jag inte.
Mm.
För det är genom att säga att det här vet jag inte som man konstituerar sig som en vetande person. Alltså vet jag någonting annat, men det här vet jag inte. Det här känner jag inte till.
Det är en uråldrig tradition, gå tillbaka till Sokrates detta och säga att det här vet jag inte. Eller han säger att han inte vet någonting. Sen så visar han i dialogen att det är mycket han vet.
Mm.
Men det är en oerhört viktig inställning detta. Så var är gränserna för min auktoritet? Samtidigt så är det ju detta.
Absolut.
I beslutsfattandet så måste det finnas alltså ett moment av osäkerhet.
Ja.
Man kommer aldrig ifrån detta. Alla beslut som fattas, det finns en osäkerhet. Resultatet kan bli ett annat, men det är ju något av det centrala i människolivet som både Marx och Freud och många andra talar om detta, att en människa har väldigt bestämda föreställningar om vad hennes handlingar ska leda till, och resultatet är nästan alltid ett annat. Alltså det här som kallas ibland kontrafinalitet och detta, att det blir inte riktigt som man hade tänkt sig.
Mm.
För att det är väldigt viktigt att komma ihåg det.
Mm.
Freud har ju en sak som pekar också på det här, alltså som de flesta på Freuds tid. Freud pekade ut hur viktigt det var att de som blev psykoanalytiker inte behövde vara läkare, och så pekar han samtidigt ut att 80% av hans elever var faktiskt läkare. Men om en analysand hade behov av en läkare och gick i psykoanalys hos en läkare eller gick hos en psykoanalytiker som var läkare, så var alltid grundregeln att trots att psykoanalytikern var läkare så är det en annan läkare med en annan kompetens som ska undersöka patienten med avseende på den medicinska frågan. Och det tror jag till exempel, om man tänker sig att man ska fatta ett beslut angående en elev, så kanske det är bra att det finns en medicinsk person med biologisk kunskap och en person med psykologisk kunskap och en person med pedagogisk kunskap, och att man skriver ett intyg där tre personer skriver under, och där kanske rektorn då tar det avgörande beslutet, men det är baserat på tre specialisters uppfattningar i det enskilda fallet. Och det finns också befrielse i att kunna samarbeta genom att man identifierar sig att det här räcker inte min kunskap till.
Sen är det det att det inte är alla människor som är bra på att samarbeta.
Nej.
Det är också viktigt. Att,
den mänskliga faktorn finns.
Ja, visst. Alltså, det är vissa som är väldigt bra på det. Som kan detta. Som kan smyga in sin auktoritet utan att vara ens tillstymmelse till auktoritär.
Absolut.
Det finns andra som försöker vara auktoritära just därför att de inte är auktoriteter på någonting. Trump är väl en sån. Ja, kanske auktoritet på att sälja fastigheter, jag vet inte.
Jag tänkte jag skulle ställa en fråga till er här utifrån ett stycke i er bok. Där det kommer till Breton. Och jag tänker i relation till vad skolan är till för. Vad fyller det för funktion? Vad är det för problem skolan ska lösa? Där ni skriver då: på liknande sätt är vår verklighetsuppfattning underkastad den medvetna viljan. Men verkligheten är i sig något annat än den bild som skapas i viljakten. Han vill bekämpa den realism som positivismen skapar. Människan får inte rygga tillbaka för fantasins kraft av rädsla att förlora förståndet. Tvärtom bör hon göra denna kraft till sin. I samtiden härskar annars logikens strikta regler. Man söker lösa de problem man ser med dess hjälp. Men dessa problem är bara sekundära och de bygger uteslutande på erfarenheten. Skolan bör därför snarare inrikta sig på att utveckla fantasin än det logiska tänkandet. Vad är det ni vill säga i det stycket?
Ja, det är ju Breton som vi ja. Utgår ifrån där. Han är ju en lite extrem person, kan man säga, i sin föreställningsvärld och så. Men jag ska väl inte säga det här att man skulle ställa fantasin mot det logiska tänkandet. Däremot så är fantasin så otroligt avgörande för en människas utveckling. Alltså det kan man ju bara se på ett litet barn. Va? Att, till exempel här när de här lekarna där man låtsas vara någonting annat. När de börjar, det är ju mellan 2 och 3 år är det väl ungefär. De är fantastiska. Mm. Och de är viktiga i ett barns utveckling. Och det som inte får dödas är just den här lusten att tänka någonting annat. Va? Det är det som är det oerhört värdefulla, tycker jag, i surrealismen. Detta, att tänka någonting fullständigt annorlunda. Vad händer då egentligen? Och det ska inte ställas mot det logiska tänkandet i och för sig. Va? Utan det är snarare det att fantasin är någonting där människan någonstans kan växa. Va? Logiken, den är väldigt bestämd och den måste man ha. Men den har alltid sina väldigt bestämda gränser, medan fantasin, och där tycker jag Breton säger något väldigt viktigt, den är ju det som går utanför. Där tycker jag ju alltså att skolan som den tänks av Jan Björklund historia, men det har varit en ganska tydlig tendens där man tar bort allt det här som har med fantasi att göra. Mm. Till exempel att man tar bort de estetiska ämnena på gymnasiet, som jag tycker är fullständigt vanvettigt. Därför att det har ju visat sig att man vet det, att genom de estetiska ämnena där man får tänka, som det heter, utanför boxen, där man får tänka någonting annat, så kan också resultatet bli att man blir bättre i de här ämnena som enligt de här tråkmånserna, kan man väl säga, är de enda nödvändiga. Alltså jag tycker just det här att leken, hela livet är den så oerhört väsentlig, och man leker inte på samma sätt när man är äldre som när man är barn, men ändå, att det finns alldeles för lite fantasiverksamhet, kan man väl säga, i samhället. Att när man har de här regelverken, när man är slav under alla siffror och sånt där, va, så blir det alltså utomordentligt svårt det där.
Men jag tänker också att han...
Förlåt, ja, jag tänkte bara säga att alltså, André Breton, som var ju var läkare från början, bryter ju, tror jag, med... Alltså, som är ju också en del av det freudska verket, att det finns en aspekt av personligheten som inte man självklart har tillgång till. Man kan kalla det omedvetna, man kan kalla det drömmen, man kan kalla det utopin, fantasin, alltså, och olika former där man lämnar det konkreta, det torftiga, det nödvändiga, rutinen, för att träda in i en annan värld. Och den världen berikar våra liv, och utan den världen så blir vi pressade, utbrända, formalister, tvångsmässiga, och den här andra, och som ju också är... Kärleken fungerar ju inte över tid om man inte kan drömma tillsammans med den person man är förbunden till. Det är via fantasin och drömmarna som ibland är realistiska och ibland är mindre realistiska, som vi blir människor. Och Breton är ju en person som då pekar ut, och det finns ju motsvarande period på 30- och 40-talet i Sverige, till exempel poeter som jag tror har betytt mycket för både Sven-Erik och mig, som Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren, som lyfter, och som var ju lysande översättare av fransk poesi, som lyfter den här aspekten. Psykoanalysen har ju alltid knutit en viss typ av författare till sig och blivit inspirerad av när den här alldeles fantastiska tidskriften Spektrum kom ut i början av 30-talet, så var det ju ett möte mellan poesi och psykoanalys. Och den aspekten tror jag känns angelägen att lyfta fram också idag. Mm. Också baserat på att dogmatiska uttolkningar utav psykoanalysen, och naturligtvis dogmatiska uttolkningar av marxismen, socialrealismen, alltså det ska vara, allting är socialrealism och faktauppgifter, och det konkreta, det gör också att teorin blir inte heller trovärdig, va? Människor vet då att det finns mer, va? Och det tror jag liksom är viktigt, att det är någonting av det som vi ville lyfta fram genom att ta fram André Breton.
Jo, visst. Det är det att han överhuvudtaget i realismen, det är ju väldigt viktigt i den här historien.
Absolut.
Som också är ett, alltså det är ju det att vi ser på det som där man försöker göra ett möte mellan, skapa ett möte mellan Marx och Freud.
Absolut.
Och det är en viktig epok, ett viktigt skede i den utvecklingen.
Absolut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag tänker på Magnus, du har vid ett tillfälle sagt att den stora utmaningen idag för psykologin och eller, jag minns inte riktigt, psykiatrin är att kunna ta den kunskapen som har genererats över snart 100 år, tänker jag, in i ett modernt forskningssamhälle. Då så jag tolkar i alla fall lite uttalande att det är en av de största utmaningarna för psykologin och psykiatrin just nu. Kan du beskriva, vad är själva utmaningen i det?
Alltså det är ju någonting väldigt udda med en psykologi som tänker sig att vetenskaplig kunskap är identisk med enkäter, kvantitativa undersökningar, skilda slag, och att man tänker sig att de stora författarna, Kafka eller Strindberg eller Marcel Proust eller poeterna eller filosoferna, de som man läser hos en filosofihistoriker som Sven-Erik, att de inte har något väsentligt att säga om människan. Och då tror jag att man måste, för att bli, och det är ju ett gammalt läkarideal, för att bli en fungerande och känslig kliniker måste man också ha ett ben i humaniora och den humanistiska traditionen. Utan den blir det en instrumentaliserad, förenklad psykologi som inte sällan lutar mot något dogmatiskt. Och det måste vara möjligt att inom ramen för akademisk forskning också ta in sådana perspektiv. Det är min uppfattning.
Mm, mm. Om jag frågar dig då, Sven-Erik, har skolan samma problem? Vad är din bild historiskt sett? Att föra in vetenskapen i skolan, ja, så att säga.
Det är ju alltid en... Det är alltid ett problem. Alltså hur snabbt kan man göra detta egentligen? Alltså, det är ju ofta ett problem med populariseringar och så. Alltså, hur klarar man av detta? Att anpassa någonting efter det stadiet. Men det, jag tycker det här som Magnus säger är väldigt viktigt. Va, det här med att det finns en människokunskap i litteraturen till exempel, eller i filosofin, och att något sägs om människan som inte är just det här mätbara som man får fram i sina enkäter och vad det är för någonting, som inte behöver vara evident på det här sättet. Alltså just det här med evidensen, så att man i skolan ska vara lite skeptisk till detta med evidensen. Så det är ett utmärkt ord så snart man är inne i fysik och kemi, och det allra mesta där. Det finns säkert liksom områden där, som där i fronten, där man inte får vara djärv och ställa helt nya frågor och försöka se nya sammanhang och så. Men annars så tror jag evidens. Men människan är inte evident, kan man säga. Hon är inte evident. Va? Det, alltså, evident betyder ju någonting som man omedelbart kan se. Va? Det är som grundbetydelsen av det. Han är död nu tyvärr, en väldigt duktig matematiker, framförallt en väldigt duktig pedagog inom matematiken som jag kände rätt väl under ett antal år, som heter Mats Martinsson. Han skrev en avhandling. Han skulle skriva en avhandling som han ville ha kontakt med mig för också. Som skulle handla om skillnaden mellan det evidenta och det uppenbara. Det är ju så, alltså det är ett problem inom matematiken, men det är också ett problem i allmänna livet. Alltså det uppenbara är det som man, utan att man har så att säga mätt, ser att så förhåller det sig. Mm. Medan det evidenta är det där. Där är det alldeles tydligt i matematiken. Det är skillnaden väldigt tydlig och klar, alltså mellan en geometri, den här gamla euklidiska geometrin som man fick lära sig för i världen. Då gäller det att liksom kunna se, det var någonting uppenbart där, att man plötsligt såg att i den här figuren finns det en triangel, och då kan man med kongruenssatser och sånt där räkna med hur stor den triangeln är i förhållande till en annan triangel. Medan däremot det evidenta, det är den analytiska geometrin, där man alltså bara behöver börja räkna sådär med A och så vidare. Alltså skillnaden tycker jag är väldigt viktig i mänskligt liv överhuvudtaget, att vissa saker, vissa kunskaper, de behöver inte vara uppenbara, men man känner att det här är riktigt och det här är viktigt. Mm. Medan annat kanske är evident. Det fanns en professor i vetenskapsteori här som jag kände, som Magnus också lärde känna. Jag kände honom under många år, som hette Håkan Törnebom, som var väldigt intressant. Och han gjorde en skillnad mellan det han sa, det som är vetbart och det som är värt att veta. Alltså det vetbara, det kan ofta vara det triviala. Och jag har en känsla av att det du talar om, Magnus, där, om inom psykologin, det är väldigt mycket det här att det är vetbart. Mm. Men det är kanske inte värt att veta. Däremot, det finns en massa saker som inte är omedelbart, som inte är evident vetbara, men som är värda att veta. Och man måste på något sätt alltid sträva efter det här, det som är värt att veta. Jag tycker det är något så oerhört viktigt i skolan, hela utvecklingen av en människas kunskap på detta. Att hon ska få en känsla för vad som är värt att veta. Att skolan har tenderat alldeles för mycket lägga tyngdpunkten på det vetbara. Alltså det som redan är klart.
Ja, absolut. Jag tänkte också att det här med, jag har ibland lyft fram, så som jag tolkar Freud, att Freud uppfattar människan som gåtfull. Att hon är gåtfull. Men gåtfull betyder inte att hon inte är möjlig att försöka att förstå. Men det är ett försök att förstå henne. Och det är inte samma sak som att hon är fullt förklaringsbar eller fullständigt vetbar eller möjlig att fullt ut veta allt om. Och det tror jag, liksom att få upp det här känslan för hur intressant och meningsfullt det är att ge sig in i ett reflektionsarbete som inte kommer fram till definitiva svar. Mm. Det finns liksom något sublimt i det. Och där tror jag att Breton är väldigt bra. Jag tror också att de stora poeterna ger inte svar, men man har en känsla. Om man läser till exempel Mannen utan väg av Erik Lindegren, så får man en känsla att han fångar något fantastiskt viktigt i människans villkor 1942. Alltså det finns någonting där. Och exakt vad det är, eller exakt att skriva ner det i två formler eller i två punkter, det är inte det det handlar om. Det finns en annan kunskap om människans villkor som måste få en plats i skolan, i samhället och i kliniken. För psykologer, psykiatriker och för vanliga allmänläkare, eller vanliga allmänläkare, kroppsläkare och för lärare. Och att man kan liksom lämna ett möte mellan en auktoritet och en känsla av att det är någonting man är på spåren. Någonting. Inte riktigt exakt vad med någonting.
Nej. Och i detta så ligger ju ofta något som alltså vägen kan sedan fortsätta till något som är kanske något klarare, ligger något närmare det vittbara och så. Jag har ju samma upplevelse av detta i litteraturen, konsten, musiken väldigt mycket. Så finns det ju sånt där som... Ja, det är outsägligt, som det, man sa i gammal romantisk estetik. Det är outsägliga. Här finns något väsentligt, men det är inte lätt att uttrycka det så. Men sen finns det en väg som liksom man också kan fortsätta, eller som man går fram och tillbaka också mot det mer prosaiska, så att säga. Men jag tycker just det här, alltså, ordet är outsägligt, är ganska fint. Så det,
Vi tror ju också, som är helt normalt och är helt liksom en del av människans villkor, att man då och då drabbas av frågan varför. Varför har det varit viktigt för dig att åka till Paris? Som i mitt fall, som jag började med 1979. Då skulle jag kunna säga några saker. Men det är ju inte säkert att det är hela sanningen.
Nej.
Det är något annat som jag inte exakt kan uttrycka varför det har varit viktigt.
Men det är ju de här, överhuvudtaget när man ser tillbaka på sitt liv, så är de här avgörande stegen. Men man kan inte precis säga att det var det eller det eller detta. Nej. Det är det att de stegen är ju aldrig så totalt rationella. Det är de ju inte, utan det finns alla möjliga. Det finns lust och nyfikenhet och det finns fantasier som man gör sig om detta man ska...
Och sen tror jag, precis för att ta det ordet du säger, alltså, vi har en grundtanke, och den tror jag finns säkerligen i skolan, och det vet du bättre om än vad jag vet, men att allt är rationellt. Det är liksom rationellt. Man ska säga, det är rationell kunskap. Man ska vara rationell. Man ger rationella svar. Och man ska kunna ange till exempel varför. Och då det numeriska och det konkreta. Och som då får då beteckningen att det är evidensbaserat. Men livet är mer än så. Och det där som är mer
livet än så. Livet är inte evidensbaserat.
Nej, det är det. Och det tror jag att om det finns en poetisk, klartänkt rektor som möjliggör någonting sådant för sina lärare och sina elever, så gör den en fantastiskt arbete.
Det sker någonting som är väldigt intressant och fascinerande.
Jag tänker mer på maktförskjutningen på något vis mellan de praktiskt kunnande och de teoretiska. Alltså att där är en, alltså just tystnaden, att den tysta kunskapen har tystnat på något vis.
Och jag menar, det är det att den tysta kunskapen är ju det är ju det att det är en kunskap, alltså det liksom ligger i dess väsen att den har tystnat, men man kan inte alls säga exakt vad det är för någonting. Man kan inte säga vad det är en skicklig lärare för någonting. Det är något som formas, jag tror, under flera år, va? Åtskilliga år, kanske tar 10 år. Alltså, jag menar, min egen upplevelse av att vara handledare på en forskarutbildning, det var att det tog ungefär 10 år innan jag kände att det här är jag någorlunda bra på. Så det var man som trevade sig fram och gjorde si och gjorde så. Det spelade ingen roll om någon sa att så ska man göra, för att det är så mycket mer komplext än sådär. Men detta, jag kan föreställa mig detta, att vara lärare på grundskolan eller gymnasiet, att det finns på ett sätt helt samma problem som samtidigt är lite annorlunda. Och är man i den obligatoriska skolan, så är det ju särskilt besvärligt egentligen. Eleverna är yngre och de är tvingade att vara där. De så att säga måste få någonting.
Den här distinktionen som Sven-Erik talar om, den tar ju till exempel Michel Foucault upp i ett annat sammanhang, när han talar om sexualis scienta och sexualis artes. Det vill säga att någonting är knutet till när sexualiteten inkluderas i den vetenskapliga diskursen, och när den är knuten till någonting som har med en praktik som inte går att begreppsliggöra på det sätt som vetenskapen förutsätter. Och vi lever ju i en föreställning som eventuellt är nödvändig Nämligen föreställningen att det finns en absolut korrelation mellan utbildning och det arbete man utbildar sig till. Man blir en bra psykolog om man går på psykologutbildningen och gör ett års praktik. Och så blir man legitimerad och sen går man en specialistutbildning och så blir man specialist, till exempel som jag själv, i klinisk psykologi. Men om man ska tala sanning så kan man gå hela den utbildningsstrukturen utan att bli en skicklig psykolog. Och man kan bli en skicklig psykolog på andra vägar. Men samhället har ju sitt behov av att reglera, styra och strukturera vad man ska igenkänna en legitimerad specialist i klinisk psykologi. Och vad man vet vad den personen har gjort utbildningsmässigt. Men det finns i sanningens namn ingen absolut korrelation mellan den utbildningen och skicklighet i arbetet. Och det gäller naturligtvis ännu mer för lärare. Mm. Och det är ett problem. Mm. Och vi vet inte exakt varför någon förvärvar sig en naturlighet i förhållande till sitt yrke och vad vissa andra inte gör det. Varför vissa har förmåga att välja rätt yrke och man märker det här, den här personen har hittat rätt, det syns. Och det gäller ju också praktiskt. Man hittar en hantverkare som tycker om sitt arbete, går rakt in i rummet, gör det som ska göras och är stolt över det. Och det är inga konstigheter för den personen. Mm. Den har liksom hittat sitt element. Och det är ju idag flera människor som är formellt kompetenta och som identifiera sig med en ny diskurs och som kanske inte har hittat sitt element, detta till trots. Mm. Och det är ett absolut problem. Och jag tror att några av de här erfarna lärarna som har erfarenhet är säkerligen trötta och inte orkar bli inspirerade, medan andra har en värdefull erfarenhet som skulle vara stor glädje att de här nyutexaminerade lärarna tog del av och förband sig i någon form av handlederi i den situationen.
Ja, det finns ju mentorer i skolan också. Och det är viktigt. Att det är en viktig idé det här med mentorerna.
Om ett par minuter så slår klockan 15. Och vi har suttit här i 1 timme och 40 minuter har varit fantastiskt för mig.
Ja, men det har varit, jag tycker det har varit väldigt intressant samtal.
Tycker jag, vad kul.
Ja, tycker jag också, absolut.
Så då säger jag formellt då, tusen tack för att ni var med i podcasten Rektorn, Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson.
Tack för att ni fick vara med.
Tack.
Ja.